Stadium här i Skövde. Så jag brukar inte predika annars. Och det här är min första gång jag predikar på en söndagsgudstjänst. Och idag ska jag prata om rättfärdighet bland annat. Och under det senaste året så har jag funderat mycket på vad det innebär att vara rättfärdig. Jag hörde förra våren en predikan på det här temat. Predikan från en kyrka i USA. Och det väckte nya tankar hos mig. Och de var så omvälvande, de här tankarna, att jag kände att jag måste verkligen pröva det här. Om det verkligen stämmer med vad som står i Bibeln. Och måste kolla med andra kristna om de säger att det här kan stämma. Så det har jag gjort. Jag har vänt och vritt på det här. Jag läste i ett bibellexikon vi har hemma allting som stod om rättfärdighet. Och det var väldigt mycket. Och till slut kom jag fram till att jag måste ha missat några viktiga nyanser av ett av Bibelns kärnbudskap. Och det är de nya insikterna bland annat som jag vill dela med er idag. Men som jag sa så är det första gången jag predikar. Jag vill bara säga någonting kort om det. Att vi har ju jag är med en cellgrupp med unga kvinnor som träffas, och vi brukar turas om och hålla i andakten eller så i de här samlingarna. Och det är bra, för att då testade jag en del av de här tankarna i vår cellgrupp i våras. Så att jag har liksom, annars hade jag nog tackat nej när Sandra frågade mig om jag kunde predika. Men eftersom att jag redan hade provat det lite, så Lisette var ju med här bland annat, så vågar jag även prova det här. Så det kan jag rekommendera, att vara med i en cellgrupp och att där testa att tjäna varandra på olika sätt. Så vågar man det sen kanske i ett större sammanhang. Ja. Det första bibelordet är, så säger Jesus: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra också. Det står i Matteus 6:33. Och när jag läser det så tänker jag att det måste ju innebära då att rättfärdigheten är något som är väldigt värdefullt och som också är möjligt att finna. Det är som att det är det vi ska söka först. Och när vi söker det, då ska vi få det andra också. Jesaja profeterar att rättfärdighetens frukt ska vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Jesaja 32:17. Och vem vill inte ha frid, ro och trygghet? Det vill vi nog alla. Och då är det att rättfärdighetens konsekvens eller resultat är då frid. Så söker vi rättfärdigheten, så ska vi få frid och ro och trygghet. Rättfärdighet är något som kännetecknar Gud. David lovsjunger: Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. I psalm 145:17. Och en bakgrund till begreppet rättfärdighet kan man hitta i Gamla testamentet, där Gud i sin nåd upprättar ett förbund med Israel. Och ett förbund förutsätter att båda i förbundet, båda parterna, är rättfärdiga mot varandra. Att man är rättfärdig mot det man har kommit överens om. Eller att man håller det man har kommit överens om. Så även Israel behövde vara rättfärdig. Gud var ju rättfärdig, men Israel behövde vara det också. Alltså Israels folk. Och då, till exempel då, vad det kunde innebära, kan vi läsa i Hesekiel 18:5-19. Och där står det att den som är rättfärdig och handlar rätt och rättfärdigt, han håller inte offermåltid på bergen och dyrkar inte israeliternas avgudabilder. Han lägrar inte en annan mans hustru och han ligger inte med en kvinna när hon har sin blödning. Han kränker ingen, han återlämnar en skuldsattes pant, han plundrar ingen, han ger den hungrige bröd och klär den nakne. Han lånar inte ut pengar mot ränta, han ockrar inte, han undviker det som är orätt. Han fäller rättvisa domar mellan människor. Han håller mina bud och följer mina stadgar och lever efter dem. En sån man är rättfärdig. Han ska leva, säger Herren Gud. Och för att Israel skulle räknas som rättfärdiga så skulle man alltså följa lagen. De skulle inte vara etiskt fullkomliga men ödmjuka och ha förkrossade hjärtan. Men synden var ju någonting som under hela gamla testamentet stod som en motsats till rättfärdigheten. Och gjorde det omöjligt för Israel att leva upp till det. Till sin del av förbundet. Och synd kan som en motsats till rättfärdighet definieras som handlingar som skadar relationerna med Gud och varandra. Och här tror jag att vi alla känner oss träffade och skyldiga att vi syndar. Vi gör saker som skadar relationerna med Gud och med varandra. Och Paulus konstaterar detta, att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och det finns inte någon människa som inte syndar. Och vi kan inte leva upp till den rättfärdigheten som Gud kräver av oss. Och det är därför som fortsättningen i det bibelordet är en enorm tröst. Att utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Jesus, eller Kristus Jesus. Mm. Paulus fortsätter lite längre fram i samma brev, Romarbrevet. Och så här: ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Ja. Så när vi tror så blir vi rättfärdiga. Vi tror på Jesus. Mm. Och det är just det här som har gått upp för mig då. Att jag har blivit rättfärdig. Min identitet är inte längre att jag är en syndare. Trots att jag fortfarande syndar så är det inte det som kännetecknar mig längre. Jag har fått en ny identitet i Jesus. Och min identitet i honom är rättfärdig. Och jag har inte klarat att leva utan att göra saker som skadar mina relationer, min relation till Gud eller mina relationer till andra. Men av nåd, alltså helt gratis, har Gud ändå gjort mig rättfärdig. Jag vet inte, det kanske är självklart för en del. Jag var lite blandat i cellgruppen när jag pratade med er om det där. Att en del kände, ja, jo, men det visste jag. Och en del bara, ja, det har jag inte tänkt på. Det var lite olika, men för mig var det, what? För jag har liksom tänkt att jag är en syndare. För det, man vet ju att man kan inte, man har svårt att sluta synda. Liksom. Man förkämpar och kämpar, men det går inte helt alltid. Och man, men att vi faktiskt får räknas som rättfärdiga ändå. När vi tror på Gud. Och Hesekiel profeterar om vad den här nya identiteten innebär. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och i vår nya identitet så blir det inte attraktivt för oss längre att göra, eller det blir attraktivt att göra det som är rätt. Synden har förlorat sitt grepp över oss. Och Gud överglänser av gudarna. Och när vi lever ett liv tillsammans med Gud så blir vi allt mer lika honom. Och vi har även i vår nya identitet möjlighet att be med ny auktoritet. Så det har hänt någonting andligt också i våra liv. Eller ja. Allt detta är ju andliga saker. Och en sak också är att vi kan be med ny auktoritet. Och då står det i Jakob 5:16 att den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Så det är också en konsekvens av det. Mm. Men eftersom att vi aldrig i vår egen kraft kan leva upp till den rättfärdighet som Gud kräver, så är det viktigt att vi förblir ödmjuka. Och att vara ödmjuk innebär att inse sitt behov av Gud och av hans nåd. Vi behöver fortsätta att hata våra synder och komma med dem till Gud och be att han förlåter oss. För Gud räcker inte att göra det mesta rätt. Det är frestande att tänka att jag är i alla fall mer hederlig än mina grannar. Eller jag har i alla fall varit mer gästfri än många andra. Men Gud vill ju att vi ska vara hederliga och gästfria. Men det gör oss inte rättfärdiga inför Gud. Vi kan bara ta emot Guds rättfärdighet av nåd. Och till nästa bibelord där. Till några som litade. Ja, nu är det väldigt litet där. Eller ser ni? Ja, jag läser i alla fall. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud, för jag är inte som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar 2 gånger i veckan och jag lämnar 1/10 av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog med händerna mot bröstet och sa, Gud var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi har alla haft jobbiga perioder eller erfarenheter i våra liv. Och för en del av oss har det satt spår som har gett sår som är svåra att läka. Några av oss kan känna igen oss i Davids berättelse. Förakt har krossat mitt hjärta. Jag är sjuk. Jag hoppades på medlidande men fick inget. På tröstare men fann ingen. Men jag är plågad och lider. I psalm 69:21 står det så. Och vårt lidande kan ju vara en förklaring till att vi reagerar med handlingar som skadar våra relationer med Gud och andra. Men det kan inte få vara en ursäkt. David fortsätter längre fram i samma psalm med att mitt i sitt lidande söka skydd hos Gud som är full av kärlek. Och det får vi också göra. Han säger, Gud låt din frälsning skydda mig. Jag vill prisa Guds namn med sång och uppe i honom med tacksägelse. Det ska glädja Herren mer än tjurar och oxar med horn och klövar. De ödmjuka ska se det och glädjas. Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva. För Herren lyssnar till de fattiga och föraktar inte sina fångar. Människors förakt kan ju krossa oss. Men om vi söker Gud så får våra hjärtan leva. För han lyssnar till oss och han föraktar oss inte. Tommy Hellsten är en kristen terapeut och jag har under det senaste året läst mycket av hans böcker. Och nu är det ett ganska långt citat som kommer här, men jag tycker det är väldigt bra så jag läser det ändå. Han skriver i en av sina böcker, ska vi se, Du är mer än du anar, om konsten att bli vän med sin själ. Om man ska säga någonting om kärleken skulle man kunna konstatera att en gränslös respekt för mänsklig svaghet och sårbarhet hör till dess utmärkande egenskaper. Kärleken älskar den lilla och värnlösa. Kärleken står alltid nära lidandet. Kärleken blir hänförd av en människa som är sann. Men kärlekens respekt för frihet är samtidigt så stor att den tillåter människan att överge kärleken. Den tvingar sig aldrig på utan bidrar sin tid tills människan kallar på den. Kärleken kan bara fås av den som behöver den. Endast en människa som är medveten om sina svagheter behöver kärlek. Det finns 2 sorters människor. De som är medvetna om sin svaghet och de som ännu inte är det. Det sägs att hat är kärlekens motpol. Men då har man inte förstått kärlekens innersta väsen. Kärlekens motpol är inte hat utan skam. Kärleken respekterar sårbarhet och svaghet, medan skammen ser svaghet som misslyckande. Människan kan bara vara svag där hon känner sig trygg. Och tryggheten kan bara uppnås om vår svaghet blir accepterad. Det blir den av kärleken. Ju mer vi öppnar oss för kärleken, desto djupare vågar vi konfronteras med vår egen mänsklighet. Skam är brist på kärlek. Där kärleken drar sig undan vinner skammen terräng. Skammen uppstår där ömsesidigheten gått förlorad. Våra djupaste behov är nämligen att bli mötta, sedda och hörda. Därför bör vi leva i kärlek och ömsesidighet med varandra. Vår uppgift i livet är att lära oss att öppna oss för det outgrundliga faktum. Att kärleken är den mäktigaste kraften i världsalltet. Och det märkvärdigaste av allt är att den finns djupt inuti oss, i människohjärtat. Och vägen dit går via mötet med svagheten. Vi är alla kallade och utvalda att mitt i vår svaghet möta, se och höra andra människor. Och det passar ju ganska bra i det temat som vi ska gå in i nästa vecka. Att vi ska nå ut till människor. Och i de här mötena med människor så får vi Guds andeskraft dela med oss av sanningen om vem Jesus är. Och göra människor till lärjungar. Och det sköna är att vi inte behöver göra oss till. Utan vi får vara människor och Gud får vara Gud. I Zakaria 4:6 står det, inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och som avslutning så skulle jag vilja dela med mig av två vanor som jag har levt i ett tag och som jag kan rekommendera er att testa. På morgonen, utifrån att jag fick den här insikten om att faktiskt Gud har gjort mig rättfärdig, så har jag börjat påminna mig om det. Så på morgonen, till exempel om jag är på väg till jobbet, så brukar jag påminna mig om det här. Och så säger jag, tack Jesus för att jag är älskad, rättfärdig av nåd och utvald av dig. Och det är faktiskt jättestor skillnad, för på något sätt så bara jag sänker axlarna och så känner jag att jag, den här sanningen om min identitet gör mig fri att leva ut min tro i Guds kraft och inte i min egen. Och nästa vana, det är något som jag har hållit på med lite längre kanske. Jag hörde någon predikan av en Dallas Willard som pratar mycket. Han har skrivit en bok som heter Renovation of the Heart, tror jag. Och då är det så att man ska tänka att man har sina handflator och så lägger man dem på benen. Så här, och det kan man ju göra väldigt diskret så här, utan att någon märker det. Kanske på jobbet eller i bussen eller i ICA-kön eller när som helst när man har lite tid. Och så när man har en situation som man omges av en situation eller av en person som man tänker på som kanske tynger lite, så omvandlar man det till en bön. Och när man lägger handflatorna med uppåt då, i knät, då tar man emot från Gud, och när man lägger dem neråt så lämnar man till Gud. Så då brukar jag börja med att jag lägger händerna mot benen och så lägger jag ner det som jag tänker på, en sak i taget. Om jag kanske är orolig för någonting så säger jag till Gud, nu ger jag dig min oro. Jag ber att du ska ta den ifrån mig, för jag vill inte ha den längre. Och så väntar jag tills jag känner liksom att Gud, ja, men nu har den lämnat mig. Liksom. Och sen så vänder jag på händerna och så tar jag emot det motsatta då, till exempel frid. Att Gud, nu tar jag emot din frid istället för den här oron som tynger mig. Det kan också vara ett bönämne man, eller en synd. Det här synden, det här jag har gjort som har skadat mina relationer. Jag lägger ner inför dig Gud och så tar jag emot din förlåtelse. Så. Väldigt konkret, men det är väldigt bra för att det hjälper en att faktiskt då komma ihåg. Det gjorde jag ju faktiskt. Nu har jag faktiskt lämnat oss Gud och nu ligger det där. Nu behöver inte jag bära det mer. Jesus säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har en milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. När det är nattvard och så sen så kommer det finnas möjlighet för bön och förbön. Och då kan ni gärna be tillsammans med någon ni har förtroende för, eller gå till förebedjarna nere i hörnet, eller be själva. Och det kanske är någon synd du behöver bekänna inför någon annan och be om hjälp att be för det, eller något annat. Jag vill bara avsluta med att be. Jesus, jag vill nu lägga ner mina tunga bördor hos dig. Och jag vill omvända mig från mina synder som skadar min relation till dig och mina relationer till andra människor. Jag erkänner att jag är svag och att jag behöver dig och din nåd. Jag öppnar mig för din kärlek. Tack för att jag är kallad av dig att möta, se och höra andra människor. Och hjälp mig att leva i kärlek och ömsesidighet med andra. Gör mig mer lik dig. Tack Jesus för att jag är älskad, rättfärdig av nåd och utvald. Jag älskar dig. Amen.